Det sprang fram en man och föll på knä. Och så springer det fram en djup fråga från den här mannen. Med största angelägenhet. Och kanske det är så att det finns en oro i hans inre. Vad ska jag göra för att finna evigt liv? Ja, den här unga mannen, ja, så står det i Matteus evangelium att det var en yngling. Det står inte här i Markus. Han är ivrig om den här stora livsfrågan. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus, det är som att han tänker att den här mannen, eftersom han är jude, så kan han säkert budorden. Och så börjar Jesus räkna upp här och han säger: du kan budorden. Du ska inte dräpa. Och så kan man ju tänka där att den här ynglingen, den här mannen, han liksom bockar av. Ja, men det har han ju inte gjort. Du ska inte bryta äktenskap. Nej, det har jag ju inte gjort. Du ska inte vittna falskt. Yes, det har jag ju inte heller gjort. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Nej, det har jag inte gjort. Check på den. Visa aktning för din far och mor. Nej, eller ja, det har jag ju gjort. Visat aktning. Ja, kanske det var så att han liksom på Jesu upprepning av de här budena 5, 6, 7, 8 och 4, att liksom tänka igenom. Nej, men jag har ju gjort allt det här. Ja, men jag klarar det här testet. Faktiskt. Ja, och sen så står det att Jesus såg på honom med kärlek. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Och nu liksom, kanske han tänker nu kommer den sista frågan och jag har nog klarat den också. Jesus såg på honom med kärlek och sa: gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Jag undrar vad som händer i det där ögonblicket från att han liksom har känt att yes, jag är med. Och så kommer den här udden från Jesus. Och då kanske det är som hans liv säckar samman. Jesus som såg med kärlek på honom, så var det ju en fråga där kärleken var utmanande. Han ömmade om den här mannen men ställde ändå en livsförvandlande fråga eller en livsförvandlande utmaning. Och vad stod det om mannen? Mannen gick bedrövad bort sin väg, för han ägde mycket. Vi får ju aldrig egentligen veta om det händer något senare i den här mannens liv. Men där och då så går han bedrövad bort, för han ägde mycket. Vid det orden mörknade mannen. Och kanske det mörknade i hans inre, men kanske också så att säga glädjen över att kunna höra att han har uppfyllt de här buden gjorde också hans blick glad. Och sen är det som att det mörknar för honom. Blev det någon skatt i himlen som Jesus talar om? Blev det någon utdelning till de fattiga? Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Ja, var fanns hans hjärta, hans trohet? Och vad är det som styr där bakom mitt livs ratt? Det kanske var saker som var mellanmänskliga. Det är mellanmänskliga bud, det där brukar man prata om. De där buden som han hade uppfyllt så. Han liksom hade gjort som man skulle. Men fanns det någonting annat där som inte var på plats? Något med Gud. Och Jesus säger, hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Och den här mannen blev bestört. Eller det står att lärjungarna blev bestörta. Men han blev väl också kanske bestört. Och här så får det både träffa mig och dig, tror jag. Kanske du och jag också behöver stanna upp. Det blir ju väldigt träffande när man själv går med det här under veckan. Hur är det ställt med min syn på mina pengar? Eller kanske den frågan är felställd egentligen. Vem är ägare av mitt liv? Vems hand har jag lagt mitt liv i? Och äger jag mitt liv? Jag har ju inte fött mig. Jag kan inte göra någon egen slå mig för bröstet på att jag är född. Vi är Guds avbilder. Vem tillhör vi? Och vem följer vi? Behöver jag sälja av något? Ja, var det något bud egentligen som Jesus stämde av det? Var det något bud som Jesus stämde av, eller gå och sälj allt du äger? Är inte ägodelarna en trygghet och försäkran i livet egentligen? Ja, om man vill så kan man ta fram psalmboken. På sidan 1723 så finns det någonting som heter, det börjar på 1720, Luthers lilla katekes. Och på sidan 1722, lilla katekesen, innehåller de 10 buden. Och vi var ju inne på buden här, 4 och 5, begå inte mord, och 6 äktenskapsbrott, och 7, du ska inte stjäla. Men vad är det första budet egentligen? Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och så kommer då en gammal förklaring, men det är inte säkert att det är fel för det, från Luther när han tolkar det. Vad betyder det? Det var ju så, fråga och svar. Vad betyder det? Vi ska frukta och älska Gud över allting. Och sätta all tro och förtröstan till honom. Tro, en tillit, en förtröstan. Vad förtröstar vi på? När vi tror att vårt liv inte håller, eller när det kör ihop sig. Vart har vi vår förtröstan? Har vi det i vårt egna uppbyggda liv av hus och hem och bil? Och så goda saker. Eller har vi en förtröstan på att det är Gud som är min yttre förtröstan och tillit? Och nu kommer jag inte ihåg Josefs ord där från Ordspråksboken. Men var inte ordet förtröstan med? Att vi får förtrösta och lyssna. Och den här temat som heter Lyssna i tro, innan den här evangelieboken som man säger, så hette var rubriken Trons lydnad. Den är ju lite mer spetsigare. Lyssna i tro, är ju lite mer, så att säga, mjukare kanske. Det finns liksom både en lyssnande och ett lydande. Ett lyssnande och en efterföljelse. Ja, du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig, utan förtrösta på Gud. Och då skulle jag ju kunna sälja allt jag äger. Faktiskt. Om det var så att Jesus just direkt sa så. Nu var det ju inte så att Jesus sa så. Alla som kom till honom sa han ju inte så till. Alla församlingar levde inte den här egendomsgemenskapen som i Jerusalem. Det var där man hade sålt av allt. Men är man beredd ändå? Och kan man göra avkall på vissa saker? Vi har ju stämde ju fint med den här också kollekten idag som går till statsmissionen. Jesus utmanar pengaguden. Mammon kallas han många gånger. Och lärjungarna blev bestörta. Och det är faktiskt så, vi kan ju tänka så här, men de levde ju också i en kultur, en judisk miljö där ändå det var en välsignelse från Gud med pengar och välstånd och välgång. Pengarna, vet ni, man läser om hur mycket boskap de hade och så här i Gamla testamentet och allt och så här. Så att det spåret finns ju liksom då ifrån den judiska miljön, och då blir de också bestörta. Men vem kan då bli räddad? Sen hade ju de försökat och följt Jesus. Men kanske också vi behöver tänka på, för dem var det också en utmaning det där. Ja, men är inte all välgång då från Gud? Eller kan det vara så att jag eller du bygger upp vår egna välgång, och det handlar inte om Guds givande eller välsignelse? Ja, Jesus utmanar i alla fall det här. Gå och sälj allt. Kom sedan och följ mig. De kände ingen skadeglädje över den här mannen. De tyckte väl om pengar som vi. Och var det inte rikedomen en Guds välsignelse? Och för mannen kanske tänkte, var pengarna bevis på hans framgång? Varför denna anklagan? Men pengar är det som faktiskt Nya testamentet och Jesus varnar för som den vanligaste avguden. Vi ska få se på några korta, eller bara några bibelord. Och där Paulus undervisar Timoteus. Och där så säger Paulus så här i sin undervisning: för tomhänta kom vi till världen, och tomhänta ska vi gå ur. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Den som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Ja, pengar kan vi nyttja både på ett gott sätt, men det kan också fördärva oss. Måste ju inte ha kärlek till de pengar som jag har. Men Paulus undervisar Timoteus om att kärleken till pengar är roten till allt ont. Och han påminner också Timoteus om att tomhänta kom vi till världen, och tomhänta får vi gå ur den. Det går ju att lägga saker i kistan, och det är många människor som gör liksom tillhörigheter så som man kände tillhörde den avlidne, liksom så på något sätt. Men vi går tomhänta ur. Vi läste från Luthers katekes, och Luther han säger så här också: pengar är en dålig herre, men en god tjänare. Pengar är en dålig herre, men en god tjänare. Vi kan tjäna med våra pengar på många goda sätt. Till andra människors vi och väl. Och för dig själv och din familj och så vidare. Men de ska inte styra. Den där styrningen. Josef hade ju den på spotlight så fint om styrningen. Och sen har du kommit lite snett med Manchester United där och så. Men det får vi väl ta och svälja eller låt det passera så här. Det finns ju andra lag som är lite snett. Ja. Och Jesus han fortsatte. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Ja, hur ofta såg de kameler tror ni? Jag vet inte, det var nog dagligen tänker jag mig. Det var ju ett vanligt lastdjur, transportdjur och så här, som våra tåg, SJ, som går långt så här, på långsträckor. Hur ofta såg de ett nålsöga? Jag tror att det fanns många skräddare. De sydde ju mycket och hade ju långa kläder och så här. Men hur ofta tror ni de såg en kamel som går igenom ett nålsöga? Ja, det var någon som sa något. Jag tror inte någon har sett det. Jag är uppvuxen nära Kolmårdens djurpark och varit med där många gånger. Men jag har både sett kamel och nålsöga, men jag har aldrig sett någon kamel gå igenom ett nålsöga. Det verkar inte vara någon populär sport så för kameler. Ja, men det är ju omöjligt. Och nu blev de ännu mer förskräckta, lärjungarna stod där. Vem kan då bli räddad? För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Ja, för Gud är allting möjligt. Alltså, jag tänker liksom, om vi samlar ihop alla världens människor, vi skulle ju inte kunna gå upp på ett kors liksom. Men där är nålsögat på korset. Där får Jesus bli fastnålad och fasttaglad. Han liksom gör det omöjliga, tar alla människor med sig. In i den smalaste av alla vägar på korset för att ta den här synden och skulden som vi har bekänt och gå igenom den smala döden till uppståndelsen som öppnar upp igen för varje människa. Och där får du ha din vila och din ro att för Gud är det möjligt. Och vi hörde från Mose avskedstal i Gamla testamentet. Han ville att de skulle lyssna där. Han höll ett sista tal för Israels folk. Han fick ju inte gå in i Kanaans land. Men han förelade lagen för dem. Och om de höll sig till den och var trogna Herren så skulle det gå välgång med dem i det land de skulle gå in i sitt fädernes land igen, i Kanaans land. Och så sa han, välj nu. Han föreslår, välj det här livet. Men han ställde dem inför ett val. Ni har välsignelsens väg, eller egentligen då förbannelsens väg att gå. Välj välsignelsens väg. Så ska du få leva. Herren din Gud ska välsigna dig i det land du kommer till och tar besittning. Om du lyssnar till Herren, din Guds bud, om du älskar Herren, din Gud, vandra hans vägar. Lyssna och gå. Och då ska vi ta fram den andra PowerPoint-bilden där. Och där är från Romarbrevet. Ska vi läsa. Där Paulus skriver på följande sätt. Kristus är slutet på lagen. Eller går också att översätta målet eller fullbordan. På lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Och sen hoppar jag ner och läser vers 8-10. För här citeras det Mose har sagt till Israels folk. Det citeras här av Paulus. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och ditt hjärta. Det vill säga trons ord. det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Ja, vi klarar det inte på något annat sätt. Gud har öppnat frälsningens väg genom Jesus Kristus. Liksom Jesus har varit kamelen som går genom nålsögat. Och så får du på det sättet, skulle vi kunna säga, slinka med genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Men det finns ändå en efterföljelse, att leva evangeliet. När du har fått slunka igenom det där nålsögat så får du följa Jesus i efterföljelse. Och då så får vi fråga oss, är allt hans? Eller hur mycket är vårt? Bockar vi av och testar vi vad vi har gjort? Eller? Och kanske någonting kan binda oss då, hindra. Det kan ju vara fotbollen faktiskt. Det kan ju vara faktiskt så. Allt kan bli det stora hindret. Allt kan bli en avgud egentligen. Allt kan bli en avgud. Igår hade vi fina samtal på den här mansfrukosten och jag var inget inblandad i det, så att det är inte därför jag säger det. Jag var där och fick goda samtal med två andra män. Vi fick prata om vårt liv. Kan det finnas glapp? Kan det finnas skav? Finns det risk för en andlig sömn i en aktivitetsrelation med kyrkan och Gud? Ja, kanske håller på och försöker uppfylla grejer och så här och vara rätt och riktig. Men liksom tappar bort någonting. Går vi in i utmaningar? Tar vi oss an dem? Vill vi vara överlåtna? Ja, i frälsningsfrågan blir vi avklädda. Vi kan liksom inte rusta oss för frälsningens gåva, utan där blir vi istället avklädda på sak efter sak. Och den här mannen blir liksom avklädd. Och så får vi ta emot i nåd. Guds rike kan vi inte komma till genom att bocka av på vår lista. Men vi kan och får följa Jesus och leva som han lär om Guds rike. Vi får leva i den här familjen. Och tyngdpunkten här i slutet är ju på hur en människa blir frälst. Frälsningen är en Guds gåva. Jesus såg med kärlek på mannen. Och kanske fanns det en tomhet i hans liv eftersom han ändå rikom och sprang ner och föll för Jesu fötter. Och så springer den här frågan fram direkt ur hans liv. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och jag betonar det här lite olika. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Eller vad ska jag göra? Och det kanske var ett väldigt tungt jag göra där. Men ändå, vad hindrar mig i min efterföljelse? Vad hindrar dig? Kan man bli bakbundna? Finns det många olika händer som vill styra den där ratten i mitt liv? Sitter jag fast i något som jag behöver släppa? Ni ska inga andra gudar ha jämte mig. Låt ditt hjärta förtrösta på Gud i ditt liv. Tro och förtröstan, tillit till Gud, vars skapelse och avbild du är, vars egendom du är. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Ja, tack Jesus att du har gått genom det finaste nålsöga med hela mänsklighetens synd och skuld för att vi ska få räddning, frälsning till ett evigt liv. Och hjälp oss redan här och nu att lyssna till dig i tro, att följa dig i tro, av ge och att ge av det som vi har att förvalta i våra liv. I Jesu namn. Amen.